Så jag heter Kristoffer i alla fall, jag ska prata om Azure Service Fabric. Är det någon som har hört talas om Azure Service Fabric? Jag kommer ju dra ganska mycket av det som har pratats om på bild, så de som har sett presentationerna där kommer kanske känna igen lite. Jag kommer köra lite demo som finns. Alla demo som jag kommer köra finns upplagda på GitHub, så att ni kan prova göra dem alltihopa. Normalt sett så jobbar jag i ett team som reser runt och hjälper företag runt om i världen att lyckas, framförallt på Azure. Så att, och väldigt mycket med spelbolag. Och det visar sig att spelbolag har varit väldigt intresserade av den här typen av teknik. Men nu ska jag börja prata om den. Ni hittar mig på Twitter. Jag stavar med två nollor istället för ett O där och ett F. Så här ser det ut när man utvecklar. Antingen så sitter man ner eller så har man tight, sa Dag. Så man sitter ner eller har tight. Och sen så har man olika problem. Och man ska ju lösa ett antal features som finns från verksamheter som tycker att man ska ha saker gjorda. Medan då man har också massor av problem att tänka på, så som, eller utmaningar brukar vi säga att det är. Så scalability, det ska klara av väldigt få användare, men mitt system ska också klara av väldigt många användare. Jag måste klara av att det alltid ska vara tillgängligt. Jag ska ha så lite latency som möjligt. Alltså kort tid från att jag ställer en fråga till att jag får ett svar. Jag ska klara av att drifta det här under lång tid utan avbrott helst när jag gör uppdateringar. Datat måste finnas där. Jag måste vara säker på att datat som jag har lagrat är det data som jag har lagrat, så att det är inte något annat. Och det ska enkelt gå att flytta fram och tillbaka. Förr i tiden så... eller förr i tiden, det traditionella som fortfarande används väldigt mycket är att man har ett affärslager, eller ett GUI. Och sen har man ett affärslager och så har man sin data. Och så delar man upp det här i tre eller flera skikt. Man brukar prata om så här three-tiered applications. Men mycket mer av våra system går mot att man bygger så kallade microservices. Där man bygger autonoma tjänster som är ansvariga för allting, inklusive affärs logik och data själv. Och man uppdaterar dem själva och sen så slår man ihop dem där. Så man tar ett antal microservices och låter dem arbeta ihop och bildar en app. Känner ni igen det mönstret? Är det någon som har byggt en applikation så på det sättet ännu? Nej. Det är i alla fall ett mönster som blir mer och mer vanligt, och vi anammar det själva på Microsoft i Azure bland annat. Det möjliggör en hel del saker att jobba på det sättet. Så en så kallad microservice är alltså det är någon typ av logik och dess state som ihop bildar den här autonoma enheten. Den borde ha ett namn så att vi kan komma åt den. Man kommunicerar med den med diverse olika protokoll. REST är väldigt vanligt nu för tiden, men det skulle kunna ha vilket som helst protokoll. Och om det är eventuellt någonting som går sönder, och så skulle man vilja att det klarar att överleva det och så vidare. Jag tycker den här längst, de här två här nere också, att för att kunna definiera en microservice så är det inte så att det är inte Microsoft som har tagit fram ordet microservices, även fast det låter så av namnet. Och det funkar absolut att jobba i olika typer av applikationer. Man behöver inte ens ha det här som jag nu kommer presentera, Service Fabric, för att bygga sina microservices. Men alla står inför samma problem hela tiden, så vore det inte bra om vi hade en plattform som kunde hjälpa dig att lösa allt det här. Och då visar det sig då att det finns någonting som heter Microsoft Azure Service Fabric. Och jag säger att det finns någonting som heter det, och det är så att det har funnits där länge. Det har funnits där nästan hela tiden som Azure har funnits. Det är bara det att vi har använt det internt för att bygga våra tjänster på. Och nu ser vi att det har blivit så moget att vi vill presentera det för er. Så det är ingen ny teknik, det är däremot vi tar det vi har och presenterar och ger er möjligheten att bygga och vara på det. Och det består av ett lager då, Service Fabric, som hanterar sådana här saker som high availability, monitoring, snabba start upp och shutdowns, lastbalansering, stateful services, alltså att hålla state på sina services. Och sen så bakom kulisserna så kan det här då köras för närvarande på Windows. Vi kommer också möjliggöra så att det går att köra Linux-laster på det här. Det går att köra i ditt privata moln och eventuella andra andra mål. Jag säger att det går, och det är så att rent tekniskt så går det om man lyckas hitta koden. Men för närvarande så är det släppt på ett sånt sätt så att det är en public preview, så ni kan ladda hem det idag och prova allting det jag gör. Men ni kommer bara kunna köra ett simulerat kluster på era maskiner just nu. Ni får vänta några månader till dess att det släpps som en tjänst i Azure, så att ni kan få tillgång till det. Den här typen av teknik byggs annars in i nästa version av Windows Server. Så att ungefär när Windows Server släpps kan jag inte säga, men man får läsa i pressen vad de har hittat. Som sagt, det har funnits länge vi använder det här. Så det här är några av de tjänsterna i Azure som körs på Azure Service Fabric redan. Till exempel SQL Database, som är SQL Server som en tjänst i Azure. Och vi har Skype för business till exempel. Event Hubben hanterar 220, det där är alltså miljarder events per dag på det här sättet. 220 miljarder. Och hur det ser ut då? Så att det finns ett API som man programmerar emot. Och under det så hanteras då hantering av dina tjänster, kommunikation in och ut mellan tjänsterna, mellan dina microservices och mellan andra applikationers microservices. Den här reliability, det vill säga förmågan att tjänsten alltid ska finnas där även om någonting går snett, hanterar vi. Vi kan hosta eventuella subsystem. Vi hanterar transport och federation, alltså transport av data mellan olika kluster och liknande. Man kommer kunna, om man vill, så kan ni kommer kunna se sen att man kommer kunna lägga sina noder i olika datacenter till och med om man vill. Så man kan ha skalbara system som skalar till och med över datacenter på det här sättet. Och allt det här hanterar vi om man bara programmerar mot de här API-erna. Ja?
En fråga. Du sa att det kommer finnas en nästa gång av Windows Server. Kommer det vara helt transparent liksom, för API-erna? Liksom en fråga till en Windows Server eller i Azure? Eller tippar det någonting i vad man kan göra hur man utvecklar?
Frågan är, eftersom jag sa att det här kommer finnas på Windows och kommer det då vara någon skillnad om man kör i Azure eller om man kör det på sin lokala Windows-dator? Det kommer vara lika. Och den emulatorn jag kör idag är den riktiga koden. Det är den koden som kommer köras i Azure också. Fast just nu så kommer den simulerat att jag har flera maskiner på en och samma dator. Så det ska vara samma. Sen om det är 100% samma eller inte, det vet jag inte. Det finns ju vissa tjänster som kanske bara passar i molnet medan andra tjänster passar lokalt. Ungefär som att det finns en backknapp på en Windows Phone, men det finns inte en backknapp på en dator. Det finns olika typer av microservices som man skulle kunna tänka sig att bygga. Och som sagt, ni kan bygga microservices redan idag. Det är ingenting som man behöver inte ha det här. Men när man pratar om microservices så brukar man prata om de som är stateful eller de som är stateless. Och vi har ju varit ute och evangeliserat och pratat om att ni ska bygga stateless hela tiden. Allting ska vara stateless. Ha ingen state på era webbapplikationer, inga webbfrontar ska ha någon state, för då blir det svårare att skala. Men så ser man ändå ibland att man har behov av state. Och vi vet att det finns sådana tjänster som har behov av state. Så vi vet att det finns, så att man kan bygga stateful microservices eller stateless. Vi hanterar båda sorterna i Service Fabric. Jag ska visa några riktigt coola saker. Och det finns två typer av API:er som inte konkurrerar med varandra, utan snarare ger er möjlighet att programmera på det sättet som passar er. Och den ena typen av API:er är den som kallas för Reliable Actors APIs. Så pålitliga aktörer, eller actors. Är det någon som har programmerat med actors någon gång? Actor Model Framework. Nej. Är det någon som har hört talas om Orleans? Mm. Så Microsoft Research hade ett projekt som heter Orleans, som numera är open source, ligger på GitHub. Det används bland annat av Halo liknande spel för att hantera det här. Men det är ett actor-based framework. Och vi har alltså ett actor API. Så att om man bygger någonting som redan använder sig av den typen av modell, eller bygger någonting från början, så rekommenderar jag absolut att man ska titta på det. Om man istället då vill tänka sina tjänster som era tjänster som man jobbar med idag. Det kanske är webbsajter eller API:er. som man hostar REST-API-er eller liknande, VCF-tjänster, så är kanske den här service-modellen då, Reliable Services APIs, ett bättre alternativ. Båda två kan man kombinera, och jag ska visa några demos där vi kombinerar båda två och talar om varför de är bra. Ni kommer få de här slidesen sen, så jag ska visa allting, och istället för att läsa vad som står där ska jag förklara. Så, om man då vill bygga en Reliable Actor API, så kommer vi, så om man vill bygga en microservice med Reliable Actor API, så är det är bra att använda om man har många små delar som ska prata med varandra, där små delarna skulle kunna behålla state. Och ett superexempel då, som till exempel är från spel som Halo, är att varje spelare skulle kunna vara en actor. Så inte bara att man har en spelarservice, utan man har varje spelare är en liten microservice som jag kan anropa. Så att om jag säger att spelare 1 skjuter någon annan i spelet, så skjuter spelare 2. Då skulle man alltså kunna göra ett anrop till actor 1 och säga du skjuter spelare 2. Och actor 1 gör ett anrop till spelare 2 som registrerar att den eventuellt tog skada. Kanske vart det en fullträff så att man tog ut den spelaren, och den rapporterar tillbaka till ettan att du tog ut mig helt, och så får man ett poäng på något sätt. Så att man har ett helt kluster av små aktörer som pratar med varandra. Då är det här ett bra API att använda. Vi hanterar i sådana fall automatiskt sådana här saker som state. Så att om man vill att den här spelaren ska komma ihåg hur mycket poäng man har, hur många gånger man har sprungit omkring och in och ut genom en portal eller liknande, så gör den det. Det kan också vara till exempel på en aktiemarknad. Man kan ha varje stock, alltså varje aktie skulle kunna vara en instans av en aktör. Vi hanterar också sådana saker som trådhantering, så att du kan vara garanterad att din kod bara körs en gång av en tråd, även fast den då är distribuerad över ett helt datacenter, kanske flera datacenter. Reliable Services API är då bra om man till exempel har ASP.NET-applikationer idag. Det kan vara andra applikationer som är byggda i Java eller Node eller liknande, men du vill ha dem körandes i den här miljön. Vi hanterar även där state om ni vill. Och vi kommer visa att det finns just nu 2 stycken olika collections som automatiskt replikerar state över flera maskiner. Så att om man sparar data så finns den tillgänglig på de andra maskinerna. Det är sådana typer av tekniker som vi redan använder idag i SQL. Så vi har pratat om till exempel att om man använder SQL Database så skriver man på ett ställe men det replikeras till 2 andra ställen. Det är de här sakerna som ni kommer se nu som används bakom kulissen då. Vi hanterar också transaktioner och liknande. De här Reliable Collections som vi har lagt till, så kan man säga att det är som en evolution. Vi hade Collections från början som man kör i .NET. Där man kan spara i listor eller köer eller liknande. Man måste själv hantera trådar och trådhantering och liknande. Så att om det är 2 trådar som samtidigt läser ett meddelande från en lista eller från en kö, så skulle det kunna bli problem. Då kom nästa version som var de här Concurrent Collections som då hjälper till att hantera trådar och säkerställa att fastän du har flera trådar så är det bara en av dem som läser från dina collections. Och då kan man säga att de här nya Reliable Collections är som de på steroider, där det alltså funkar över hela datacentret. Så att du kan vara säker på att om du ändrar det här, om du gör ändringar i flera collections i en transaktion, så är det så att det uppdateras i hela datacentret eller över flera datacenter. Och just nu så har vi då lanserat 2 stycken collections, och det är den som heter iReliable Dictionary eller iReliable Queue. Så dictionary sparar då key, en nyckel med ett värde, medan en reliable queue sparar någon typ av data som en kö som man kan läsa från. Och hur ser det ut då när man deployar en sån här microservice som är stateful? Jo, då har man sin applikation här borta som representeras av de här små prickarna. Och här har vi vårt kluster, vårt Service Fabric-kluster, som då är installerat. Så klustret ligger installerat på ett antal maskiner. Ett antal virtuella maskiner eller fysiska maskiner. I Azure kommer det ju vara virtuella maskiner. Man kan skala ut och lägga till flera maskiner om man vill. Ovanpå det här så placeras sen din applikation. Och nu är de här färgerna då representerar en applikation. Så vi har en applikation här som, där man har valt och sagt att det är inte så viktigt att den här ligger över flera maskiner. Det kanske inte har någon state. Det kanske är en stateless service. Men den ligger på en nod just nu. Medan de gula prickarna här så kan vi se att vi har en primary node här. Så en primär nod som har ansvaret för att hålla all state just nu, data. Den replikerar data till de sekundära noderna här uppe. Och så har vi en till applikation som då är den svarta, eller är det mörkt blått möjligtvis, som har tvärtom en primär där uppe och två sekundära här nere. Ni ser att de här mixas lite, så det blandats med en grön här och den röda och gula är blandade där. Och det här är någonting som Service Fabric hjälper till att hantera och lägger ut era applikationer på ett optimalt sätt. Så det behöver man inte tänka på. Även fast man kan styra det lite så behöver man inte tänka på det. Så replikeringen går till på det där sättet. Så de primära noderna replikerar ut till de sekundära. Och det där är då bra om det är så att någonting skulle gå fel. Så om vi har våra applikationer igen, vi har applikation 1 och 2 som är utspridda. Och applikation 1 består av en röd, grön och en gul service. Och applikation 2 består av en svart, en lila och en orange. Och om då den här noden här nere skulle gå sönder, som då hade gå sönder eller startas om eller av någon anledning behöver tas ur bruk, så har ju den information här. Det här skulle kunna vara primära noder, men det kan vara sekundära noder också. Service Fabric kommer automatiskt märka att det här har hänt och tar då de här applikationerna, de delarna av applikationerna, och startar om dem någon annanstans. Och eftersom att eventuell state är replikerad över flera noder redan, så kommer de att hamna i ett läge nu där statet fylls på de här applikationerna, eller på de noderna, till dess att de är fulla igen, tills de har full state. Sen kopplas de in i klustret automatiskt och startar upp igen och är med. Jag tror att det är Jammer som håller på att störa mig här. Jag tyckte jag stängde av den, men den får vara där. Så varje sån här stateful service backas upp, alltså hanteras av ett antal replikas, eller alltså backup-tjänster som har hand om och säkerställer att datat aldrig går förlorad. Så att har man väl sparat data i en sån här stateful service, då ligger det där. Man kan använda externa datakällor om man vill, men det är mer om man behöver till exempel analysera data senare i någon typ av verktyg som Excel eller liknande, så kanske man väljer att spara undan data i en databas. All data där är logiskt konsistent. Det betyder inte att datat är exakt likadant på alla ställen, men när tillräckligt många av replikerna replikas har sagt att det är okej, så anses det vara okej. Och det går då till så här att när man läser från en applikation eller från en microservice, så läser man från primära noden och svaret kommer tillbaka på en gång. Så det går väldigt fort. Eftersom vi pratar om en microservice där state och logik ligger ihop, så kan det vara så att state för den här microservices ligger i minnet på den här maskinen. Det behöver inte ens gå till disk eller någonting. Så state ligger redan där. Medan om vi skriver till en sån här, så kommer skrivningen då skickas ut till alla sekundära replikor. Varefter de rapporterar tillbaka att ja, det är okej, jag har skrivit det. Och i det här fallet så gjorde alla det utom en här. Och det anses vara okej, det är tillräckligt många, det är majoritet som har sagt att det är okej. Så svaret kommer tillbaka direkt och sen i efterhand så kommer den här sista rapportera in att nu har jag också uppdaterat och sett att det här datat är okej. Så på det här sättet får man väldigt snabba reads och man får väldigt effektiva writes. Och som sagt var, state i det här fallet hålls på maskinen, så det är inte en fråga om ett nätverks anrop ens för att spara undan state, utan det är kanske state i minnet. Man kan ställa in systemet sen att det då och då ska spara ner data på disk om man tycker att det är viktigt, men man kan också optimera för hastighet. Så man kan lägga in små påminnelser som gör det där. Där sa Dag att man kan köra apoteket på alla möjliga sätt. Jag ville bara säga att det är den här matrisen som funkar, så att man kan bygga stateless services, man kan bygga stateful services, man kan göra reliable actors och reliable service APIs, så allting går att kombinera här. Även uppgraderingar hanteras av Service Fabric. Så om man vill så kan man göra uppgraderingar utan något som helst avbrott. Och det är på samma sätt som vi egentligen hanterade failovers då. Eftersom vi egentligen kan rycka vilken maskin som helst. Det är ungefär som man kan rycka en hårddisk i ett RAID-system och stoppa in en ny hårddisk sen. Så kan vi rycka en maskin, uppdatera den och när tillräckligt många av noderna är uppdaterade så faller man över och ändrar den primära noden till att vara en av de uppdaterade. Och sen så är systemet live. Och inget av det här behöver orsaka något som helst avbrott. Så, det ska komma lite pilar här tror jag. Så uppdateringen, den blå uppdateringen lägger sig ovanför den gula där. Och sen så ligger den på nästa gula och på den tredje gula. Och allt det här kan då ske live. De här FD och UD står för Fault Domains och Update Domains och har att göra med vad som skulle kunna fallera. Så att man, en Fault Domain är någon fysisk hårdvara som man har. I Azure så hanterar vi Fault Domain så som att ett rack, inklusive en switch till exempel, skulle kunna vara en Fault Domain. Så att om någon skulle få för sig att rycka ut hela det racket så skulle allting där i fallera. En Upgrade Domain är en logisk enhet som man uppdaterar ihop. Så man kan göra lite kombinationer här. Och det här är ju någonting som antagligen kommer se olika ut om man då väljer att installera det här lokalt eller om man kör i Azure. För att det här ska skala då väldigt mycket, vilket det gör, så kan man välja att partitionera sina tjänster och sin state. Så man kan välja att skapa partitioner om man vill. Och i det fallet så håller Service Fabric reda på vart din data finns. Så du kan säga till exempel att spelare, om du nu väljer att partitionera på spelar gamertag till exempel, så kommer man säga att alla som har mellan A och L, som har ett gamertag som börjar på A och L, ska hamna på en partition och alla andra ska hamna på en annan partition. Som när du väl programmerar mot det här gränssnittet så behöver du aldrig tänka på det, utan du säger bara att jag vill ha tag i spelaren som heter Kristoffer och då kommer den tala om vilken partition det är på. Så i det här fallet så har man då en partition 1 som har 3 stycken replikor som ligger utspridda på olika noder. Partition 2 ligger utspridd på 3 extra. Och partition 3 på 3 på, ja, det är väl 3 här borta också. Och 4. Så här skulle det kunna se ut. Så att systemet sprider ut sig själv. I det här fallet så har vi bara 6 noder. Men tänk dig då att det här kan skalas till att vara 1000 maskiner eller 10 000 maskiner. Jag kunde där vi pratar om 100 000 maskiner. Så att det är skalbart. Och själva kör vi ju såklart i den storleksordningen. Hoppar över den. Så normalt sett då, så, som jag sa, eller traditionellt sett, så bygger vi den här typen av applikationer. Där man har frontend. Vi har de här middle tier som pratar med en databas. Och där känner alla igen, gissar jag. Har ni byggt en sån applikation? Ja. Och hur brukar man göra för att få dem mer skalbara? Då bygger man min asynkrona anrop till exempel med en kö. Så man låter det här frontenden prata med en kö. Och kön i sin tur läses av något middle tier lager här. Som kanske ett webbjobb i Azure eller liknande. Och kanske till och med att man använder köer mellan sina webbjobs eller workroles. Eller vad det nu må vara. Kanske tjänster. Och sen så dyker man ändå på lite problem för man måste hela tiden hämta state från databasen, så då inför man cache här. Så här ser det ut i jättemånga applikationer idag. Och det här är fortfarande en arkitektur som är okej. Vi kommer se den här lång tid framöver. Och det vi har sett demonstreras som Azure tidigare med App Services. Det hjälper er att implementera den här typen av applikationer. Bara för att jag pratar om det här nu med Service Fabric så ta inte det som att allting ska byggas på det sättet. Utan så här kan det absolut vara. Däremot då, om man tänker att bygga saker och ting på det här sättet med Service Fabric istället, så skulle applikationen istället bli så här. Du har en frontend och du har någon typ av middle tier här. Och sen behöver du inte något mer. För state ligger ihop med de här maskinerna. Köerna och sånt ligger ihop med de här maskinerna. Och eventuellt så använder man en typ av annan datastore för att skicka ut data tillfälligt för att sen kanske titta på den i någon typ av rapportverktyg eller disaster recovery om man skulle vilja flytta datan någon annanstans. Så, då tänkte jag demonstrera hur det här ser ut på riktigt. Och då kör jag Visual Studio 2015 Release Candidate här. Och det finns, man kan ladda hem det här både till 2013 och 2015. Så man laddar hem SDK:n för Service Fabric. Och då installerar man ett kluster lokalt på sin dator som är bara ett fejkat kluster med processer som simulerar sina virtuella maskiner. Men jag stänger av volymen kanske, jag inte stör så mycket. Så. Eller avslut här. Så. Och på GitHub. Så GitHub, så går man på Azure och sen så kommer man hitta, om man inte hittar så skriver man Service Fabric. Fabric Samples. Så det jag tänker visa nu är hämtat härifrån. Så github.com/azure/servicefabric-samples. Det är där ni hittar alla exempel som jag kommer visa nu. Vi börjar med Hello World. Och den här Hello World-applikationen nu är alltså byggd med Reliable Actors API. Det här är ett API som inte kommer passa alla applikationer från början. Man behöver göra ändringar, man behöver tänka om. Om man har byggt traditionella REST-tjänster och sånt med ASP.NET så är det här annorlunda. Okej? Och det vi kan se här är att vi har byggt en klass som heter Hello World. Jag kanske kan förstå det. Hello World, den är vi från Actor och implementerar iHelloWorld. Och iHelloWorld är ett vanligt interface som säger att det ska finnas en Say Hello-klass som i sin tur tar in en sträng och returnerar en task of string. Allting i Service Fabric är, om man jobbar med de här aktörerna eller actors, är asynkront. Så alla metoder som man exponerar i sina interface ska vara asynkrona och returnera en task av någonting. Task of string, task of och så något eget objekt. Så hur som helst så säger vi alltså här att när metoden say hello anropas så slår vi samman den greeting vi skickar in, det är hälsningsfrasen, med I say hello actors och sen så lägger vi till datumet. Och returnerar det som en task och sen from result för att få en task of string som returvärde. Inget konstigt allt utan väldigt rakt fram. Den här aktorna har ingen state. Så det spelar ingen roll om den bara gör ett jobb. Så det skulle kunna vara en kalkylator som räknar ut ett tal eller gör någonting. Den har ingen state. Man skulle kunna bygga in state bakom kulissen om man vill. Till exempel genom att hämta eller spara saker och ting i en databas. Och det går helt okej att göra det här. Om jag då väl tittar på applikationen i övrigt så ser vi att vi har en Hello World application här nere. Och den innehåller en application manifest-fil. Den här manifest-filen då är den som specificerar för Service Fabric vad som ska hända när vi deployar det här. Och i det här fallet så kan vi se några saker. Att vi pratar om en tjänst som heter Hello World Actor Service. Det står här att den är stateless. Det ger Service Fabric lite ledtrådar. Det behövs kanske inte skalas ut på så många noder. Och vi har i det här fallet sagt att det är en partitionscount på 1. Så vi delar inte upp. Alla aktörer kommer hamna på samma partition här. Likadant kan vi sitta i vår implementation här. Så har vi packet root och så har vi en service manifest istället för en application manifest. Här kan man också specificera saker som har att göra med just precis den här tjänsten. Den här microservicen som då körs i den här applikationen. Om jag väljer att kompilera det här, högerklickar och så väljer jag deploy. Så kommer den att deploya det här med hjälp av det skriptet som vi ser ligger här. Så det står deployfabricapplication.ps1. Så det som händer nu är inget magiskt utan det körs ett antal PowerShell-skript som hjälper till att deploya. Och den deployar till mitt lokala kluster som är på min maskin. Så jag startar en applikation som kommer med SDK då, som heter Service Fabric Explorer. Fabric Explorer ger en liten vy av hur klustret ser ut. Man kan använda den här för att ansluta sig till en annan maskin om man vill. Och bland annat så kan vi se här att vi har en klustermapp här med några upgrade domains och fault domains. Allt är fejkat just nu. Vi ser just nu att det är någonting som ser ut att vara fel. Jag vet inte riktigt varför det är fel, men vi märker snart. Man kan köra refresh. Om det är någonting som strular här så kan man köra refresh här uppe. Här kan vi i alla fall se att vi har vår Hello World-applikation körandes nu. Och gå in och titta på den så kommer vi kunna se. Nu har jag markerat den. Och då så ser vi här att just nu så körs den på nod 4. Så om jag skulle gå in och titta på nodvy istället för applikationsvy så kan jag se att applikationen ligger där. Skulle jag gå in på nod 3 som skulle kunna vara en annan server eller 5 så ser vi att applikationen körs inte där. Så i klustret just nu så körs den här bara på en maskin. Om jag då väljer att starta klienten här så skulle jag ha haft det. Strax ska vi se. Många. Här skulle jag gjort tidigare såklart. Jag var så glad när jag skulle visa min att den skalade. Snart. Och samtidigt är det någon som ringer i min ficka så det stör inte heller. Snart. Där. Nu ska jag visa er. Om jag då startar den här klienten. Nu har jag gjort den för genomskinlig också. Typiskt. Men det går ju att ha genomskinlig i alla fall. Det är ju... Sådär. Vi gör så här. Vi startar klienten. Och så skickar jag in. Så kommer den att göra anrop till Service Fabric. Till olika aktörer varje gång. Så att ni kan se att det här är ID:t på aktören. Så att klienten säger till systemet. Ge mig en referens till. Ge mig proxy. Ge mig en anslutning till en aktör. Och sen så gör den en slumpmässig aktör. Den anropar den. Och om den aktören inte finns redan igång i klustret. Så kommer Service Fabric att instansiera en instans av den aktören. Och så gör den ett anrop och den svarar då god morgon och sen så svarar den tillbaka med hello actors och vad klockan är. Precis som vi trodde och det var ju bra. Klienten som sådan, hur den ser ut då. Så. Ska visa det här. Hello world client där. Ja. Så det är en ganska rakt fram också. Där vi säger att vi frågar vår actor proxy. Skapa en referens till en aktör som implementerar iHelloWorld. Som har Actor ID och sen så New ID. Det där kommer göra ett slumpmässigt ID. Och sen så i applikationen med det applikationsnamnet som vi har valt. Och sen så gör den bara en console write line under. Där den anropar friend.sayhello. Okej, okay? Så väldigt enkelt där. Nu. Vad händer då om den där applikationen skulle gå ner eller den noden går ner? Och då kan man strula med systemet lite om man vill. Så här kommer man inte kunna göra när det körs i Azure. Då kommer man inte kunna stänga av noderna hur som helst. Men här kan jag gå in och säga att nod 4 där jag ser att den här applikationen körs nu. Så kan jag säga restart till exempel. Låt säga att det är, ja ni ser, not supported for production use. Så jag startar om den här. Sådär. Tittar vi på applikationen så körs den... Fortfarande just nu. Om ett tag så kommer det bli kort avbrott. Så nu stannade den. Och det var nod 4 kommer nog att det var det kördes på. Om allt går bra så ska den starta igång. Där är den igång igen. Och tittar vi då, kör en refresh här uppe på allting. Så ska vi titta på applikationen igen. Så kan vi se här att är den tillbaka på nod 4 nu? Nej. Den har lagt sig på Nod 5 här. Jag vet inte, ibland det här GUIet uppdaterar sig inte riktigt som man vill. Men den har alltså flyttat till Nod 5 automatiskt. Så den märkte att Nod 4 kraschade, så då flyttar den till Nod 5. Okej, okay? Det är bra. Men då ska vi titta på om vi då har de här med state och det problemet istället. Att vi vill bygga applikationer som har state. Hur går det till? Ja. För då hade den bara fallerat över snabbare. Ja. Och man kan dessutom ha flera stycken som är lastbalanserade, så du hade inte ens behövt ha något avbrott. Jag la det så för att det är enklare att demonstrera. När man blandar in många partitioner och många noder och sånt, så blir det svårt att se vad som händer, för det blir så mycket saker. Ska jag öppna en annan då som heter Voice Mailbox här. Och där blandar vi in två begrepp på samma gång. Och vi har en Voice Mailbox Actor här. Och till skillnad från förra gången, så där vi såg att vi hade implementerat en klass som ärvde från Actor, så ärver den här också från Actor, fast den är en generic Actor av typen Voice Mailbox. Ser ni det där uppe? Så här ärver vi från Actor av typ Voice Mailbox. Det här betyder att vi har gjort en stateful actor i det här fallet, som kan spara state av typ Voice Mailbox. Så i den här klassen nu så kan jag göra sådana saker som att jag skriver till state. Så om jag hoppar till någonstans där det står state, så kan vi se att this.state.messageList, det är en lista som jag bara returnerar. Så om någon anropar metoden getMessagesAsync, så säger jag bara hämta mitt state, och statet är av typen då av Voice Mailbox där uppe, för det var generic-klassen, och returnera message list. Så om jag tittar på hur Voice Mailbox ser ut, så kan vi se att den är implementerad på det här sättet. Så jag har sagt att Voice Mailbox är en klass, den har jag gjort själv, eller inte jag gjort själv, men den som gjorde den här demonstrationen har gjort den själv. Ni förstår. Ja, jag har snott den alldeles själv. Så vi kan se att den har en vanlig konstruktor där den instansierar en tom lista. Och den har någon typ av property här för att komma åt listan. Och också någon greeting. Så de här informationen kan jag skriva och läsa ifrån. Och det kommer att behålla state av sig själv. Den här staten kommer att replikeras till mina replikas. Så att det aldrig försvinner av sig själv. Så tillbaka här så ser vi att de gör diverse olika saker här. För att kunna komma åt den här applikationen då, så skulle jag vilja ha en webbapplikation som frontar här. Så jag skulle vilja ha något webbklient i det här fallet. Inte en konsolapplikation som jag hade i förra demonstrationen. Och då är det så att då finns det en Voice Mailbox webbservice här. Det här är en ASP.NET-applikation. Som är self-hostad med Owin. Känner ni till Owin? Owin är ett sätt att paketera. Vad står det? Ja, det står för någonting. Jag kommer inte ihåg vad det står för. Open Web Interface for .NET. Tack. Man kan använda det för att bland annat self-hosta. Så man kan lägga in ASP.NET-processen inuti en egen process. Och tittar vi hur det ser ut här, så ser vi att Man kan hosta sin egen webbserver inuti en annan process. Och vi kan se att det här är fortfarande en konsolapplikation. Så inuti den här konsolapplikationen så hostar vi en ASP.NET-process. Och det här gör vi då med den här Reliable Services APIs istället. Så att i det här fallet så gör vi en applikation som kombinerar både Reliable Actors, som är en Stateful Actor, med en Stateless Service som hostas. Så den här Stateless-servicen hostar ett webbgränssnitt och gör sedan anrop mot den reliable actorn. Så om jag väljer att deploya det här. Skulle jag faktiskt ha kört F5 för att visa en annan sak. Jag jag kör F5 istället för att debugga det här. Det blir samma, om man trycker F5 så kör den deploy av sig själv. Om man har valt applikationen som startup. Det jag vill visa då är att jag hinner inte visa exakt alla detaljer hur det går till att hosta den här applikationen, men det finns dokumenterat där. Det vi kan se här om ett tag i den här diagnostic events-fönstret är att när den håller på att starta här så kommer det massor av events. Nu ser vi här att den ser att den har startat en, syns kanske inte just nu, men den säger här att den har startat en tjänst på localhost 8081/voicemailbox. Så att om jag nu surfar dit /voicemailbox så surfar jag till min ASP.NET-applikation som körs i min konsolapplikation som i sin tur är deployad till Service Fabric-klustret och ligger som en reliable service där. Den i sin tur kommunicerar nu med en reliable actor som har state och kommer ihåg, så den här applikationen ligger och gör JavaScript-anrop då mot tjänsten, mot ASP.NET-tjänsten som i sin tur kommunicerar med aktorn och sparar slumpmässiga greetings och meddelande på någon typ av fiktiv voicemail här. Och lite då så tar den bort meddelanden från kön så att man kan se att sista gången den tog bort alla meddelanden är det datumet här. Om man då tittar igen på hur det här ser ut i klustret så kan vi då se att nu har jag två applikationer här. Jag har den här voicemailbox och den i sin tur har två microservices. Den ena är den här actorn som vi då kan se ligger utspridd på många olika partitioner i det här fallet. Så det är 9 partitioner som vi ser här. Och vi kan se att den här partitionen ligger den primära delen på nod 1. Den här partitionens primära del ligger på nod 4 och så vidare. Och skulle jag nu gå in här och störa den här på samma sätt som jag störde tidigare då. Och till exempel säga att jag startar om nod 1. Så förhoppningsvis då så kommer vi se att vi förlorar ingen state och allting som händer här i kommer fortsätta hända. Så att den kommer fortfarande se att senaste gången den tog bort någonting var vid det här datumet. Om det eventuella ligger in, om det redan ligger meddelande i inboxen här så kommer det fortfarande att funka. Det kan bli ett litet avbrott ifall det var så att den råkade gå mot just de noderna. Men sen så ska det börja gå igång igen. Och nu är den igång igen. Och utan att den har förlorat något state. Och det här är alltså de tjänsterna som vi använder internt för att bygga våra egna Azure-tjänster. Och då kommer ofta frågan, ska jag sluta använda app services? Ska jag sluta köra med cloud services, web roles, work roles? Är det dött nu? Vad betyder det här? Nej, det är det inte alls. Många brukar benämna det här lite grann som att det kanske är Platform as a Service version 2 i Azure. V2 har det gått som internt ibland. Men egentligen är det inte riktigt rätt för att det här är faktiskt version 1 och Cloud Services byggdes ovanpå det här. Så att det är nästan tvärtom, men nu har det blivit så moget så att vi säger att det här är okej att fronta. Så tänk på det här som att det är ett bra verktyg om ni behöver göra någonting väldigt avancerat. Om ni vill göra samma bra saker som vi gör. Så får ni samma kod. Ni får inte en version av det utan det är samma kod som vi har för att bygga era tjänster på. Det finns jättemycket mer att leka med här och de här samples är väldigt kul att grottas in i. Så jag rekommenderar er verkligen att titta på dem. Och för att bara avsluta då. Så Azure Service Fabric hjälper er att snabbt deploya sådana här microservices på enligt best practice sätt. Det är så här vi gör. Ni kommer kunna skala i stort sett oändligt om man gör det på rätt sätt. Väldigt fascinerande när man börjar leka med de här collection som automatiskt spar state. Ger ett helt annorlunda tankesätt. Och även Actors. Jag rekommenderar verkligen Actors. Var det en fråga eller var det bara en minut att vi ska sluta? Ja. Så. Ladda hem SDK:n. Och börja lek. Och har ni några frågor så ställ dem nu eller kom fram till mig. Så är det väl fika, va? Om man har MSDN, vad kan man göra med Azure? Ja. Så, om man har MSDN så kan man ju, ska man, bör man gå in och registrera sig och se till att man använder det. Azure, det finns ju, vad heter det? Azure Benefits. Vad sa det? Ja, det finns absolut. Det finns över 1000 kronor som ni kan använda i Azure varje månad. Så jag rekommenderar att aktivera det. Det är bara dumt att inte prova det. Använd det för er egen testmiljö. Prova såna här saker. Med det här sagt så finns inte det här ännu i Azure. Ni får köra det lokalt. Men det kommer där snart. Se till att använda MSDN också. Några frågor? Annars är det en kvarts fika. Och det betyder att det är halv ungefär. Kom gärna fram annars. Tack.